Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Och nu är allting tillbaka i vanligt igen. Det här är Rinkside som det en gång var, där det en gång började. Nu är det bara jag och Fredrik. Nu är det inget playoff mode special med Henrik Larsson, med Viken eller Thornberg. Nu är det jag och du, Fredrik. Nu är det back to the roots.
Lite som från pojkrummet som det en gång startade 1962. Det känns som du pratar om
garaget. Eller något.
Ja, garaget.
Är det alltid garaget man alltid man börjar ett företag och så växer man ur det till större kostymer?
Ja, vi ska vara lite ödmjukare än så, men jag förstår din poäng.
Det vi ska säga är ju att alltså Rinkside rullar ju på här nu nästan varje dag med den här slutspelspecialen som vi har kört som en satsning från TV4, som också rullar på Rinksides domän i poddvärlden.
Du har varit med. Jag har rest så att jag har inte kunnat vara med än. Jag tror jag ska vara med på måndag. Hur var det?
Ja, men det var... Alltså, när vi kör podd så går ju vi lite mer på, vi snackar om det vi känner att snacka om. Ja. Känner för att snacka om. Henrik som är det, han är producent i grunden som håller i det här. Och han har ju därför struktur och ramar. Mm. Det är ingenting vi jobbar så jättemycket med när vi kör i vanliga fall. Men det är väl skillnad. Men det är jättekul satsning. Och jag menar, det vet du ju själv i den här tiden på året. Det är ju i princip bara hockey. Jag vet inte hur mycket hockey man konsumerar. Läser, lyssnar, ser. Så just det här att konstant vara uppdaterad. Det finns ju någon form av gräns med liksom hur mycket man kan ta in. Mm. Men jag tycker att det är en häftig satsning.
Ja, men det är väl en bra att hålla sig up to date lite grann. Och få, en del människor jobbar konstiga tider. En del kan inte gå på matcher eller se dem. Några ser dem och vill få en uppföljning, vill få en second opinion och sådär. Så att jag kan tänka mig att de som verkligen går in i bubblan, för att vi pratar ju ofta om att spelarna är i bubblan. Sen börjar vi inse att vi är i bubblan. Sen börjar jag förstå att människor som sympatiserar med lag och som älskar hockey, deras bubbla är ju minst lika besvärlig eller vacker.
Jag läste faktiskt Niklas Norlind som ju är känd från sociala medier med Den som inte skrattar. Du har ju lyssnat på deras podd, vet jag. Du tycker att det är kul.
Jag fnissar glatt med. De har ju ett väldigt smittande skratt, båda de där grabbarna. Jag kommer på mig själv, kan ut och gå på någon promenad så är det där på, och så möter jag normala människor som tittar på mig som att jag ska vara dum i huvudet. Jag går och gapskrattar för mig själv.
Mm. Och Niklas läste jag på Twitter att han skulle dra iväg nu en vecka till Gran Canaria med sambon. Och det var liksom bara goodwill för att sen ha samvetet renat till slutspelet. Och han kunde helt zona ut från sociala livet och bara fokusera på att ha ångest för hockeyn. Det tycker jag är rätt målande för hur många mår och resonerar den här tiden på året.
Jag tycker man springer på folk lite här och var, och vi som flänger runt mycket eller när jag är hemma så där, som är, det är en väldigt härlig tid. Och sen tror jag att den faller ju samman med, det är lite ljusare, man får vårkänslor, det ligger på en optimal tid som gör att det finns många skäl till att man liksom rycks med i det. Men att matcherna spelas är ju säkert ångest för många. Det är ju,
ja, men skojar inte.
Är det inte Niklas där som brukar vara nere i något cykelförråd när matcherna blir för spännande för Frölunda till exempel? Och jag hör om folk som promenerar i skogen, och vi pratade med Torsten Yngvesson i Karlskoga igår som vankar av och an i katakomber när det blir spännande. Så att, ja, det finns många sätt.
Vi ska summera det som har varit innan vi går in till vad som kommer och skall. Vi ska snacka såklart om, ursäkta mig, vi ska snacka såklart om kvartsfinal. Nu tog jag en sån här fuktis. Det var otroligt.
Som en viss Lars, 66 år.
Det är sådär, du vet att man ska få ökad salivproduktion. Jag tar mest för att det är lite godis. Men det var ju otroligt dumt att ta det nu, ursäkta mig. Det här får ni klippa bort. Vi ska såklart prata om det som komma skall, nämligen kvartsfinalerna. Men vi måste ju också ta ett avstamp i vad som har varit, nämligen åttondelsfinalerna. Och det startade kvalet. Vi kommer ju lägga störst fokus på Hockeyallsvenskan, men vi berör säkert lite grann. Lite av det från SHL också. Men först och främst, vad tycker du om åttondelsfinalerna? Jag går ju in med den här tanken att jag trodde att det skulle bli Kalmar-Nybro. Vilket gjorde att jag var liksom lite besviken redan innan de startade de här matcherna.
Ja, och det var ju så länge, i 59 minuter lite drygt, i matchen där sista omgången Kalmar-Djurgården som vi var på plats, och sen var det på Hovet som Almtuna kvitterade. Så att, men det kan vi inte göra så mycket åt, förväntningarna var högt ställda. Nu fick vi Nybro-Almtuna och vi fick Karlskoga-Kalmar, och jag var på plats på den andra matchen i Nybro i onsdags där Nybro stängde den. Där jag först ska säga att jag tycker att Almtuna utifrån sina förutsättningar, och det här vet jag att det retar en del ibland när man resonerar så. Men jag tycker att man måste väva in det. Det vill säga att de har gjort sig av med bärande spelare som Harlestam, som Ljungkrantz, som liksom spetsen. Och att ändå kunna... Den första matchen tyckte jag, den såg jag på tvn, hyfsat jämn. Nybro är lite effektivare, får matchen lite dit de vill, så att man greppar det med 1-0. Sen kommer Almtuna ner, man bussar ner samma dag och kommer till match. Jag tycker man kan inte se något spår av tunga och trötta ben. Jag tror möjligen att konsekvenserna av det hade kommit i den tredje matchen i sånt fall. De bjuder till 1-0 hyfsat länge. Nybro var inte alls på tå period 2. Där fanns det en chans att närma sig. Sen biter de ändå ifrån och vinner. Och jag tycker att Kimby säger det också i studion hos oss. Nybro vinner rättvist, det är liksom fair. Så att den stängdes där med ett Nybro som, vi kommer ju till det om en liten stund, om deras framtid, men onekligen en väl genomförd insats. En kul grej där som jag fnissar åt fortfarande var Tommy Samuelsson fick ju pris där som årets tränare i Hockeyallsvenskan. Väl värd kan jag tycka. Och spiken då, det är ju så Nybro där i Liljas Arena heter den väl nu, va? Den heter Victoria Hallen en gång i tiden. Det tycker jag är ett vackert namn.
Det låter ju kronligt.
Ja, ja. Jag tror fotbollsplanen bredvid tror jag Victoria Vallen. Men i alla fall, spiken då ska prata, och då så ska ju Erik Ryman från Hockeyallsvenskan dela ut det priset till Tommy. Då säger spiken, ja, nej, men, och bland annat har priset tidigare gått till tränare så som Robert Kimby och Lennart Karlin. Jag och Kajsa i studion bara tittade. Vad sa han? Sa han Lennart Karlin? Och nu har vi lyssnat i efterhand och han säger det. Han måste ha fått något, kanske någon bekant som heter Lennart Karlin. Men härligt var där. Bra tryck. Det kommer de att bära med sig vidare. Vi stänger den. Vi bilade i Tombers Ford Raptor. Heter den så, tror jag.
Det ser ut exakt som en cowboy som har en stor ranch i USA. En sån bil.
Och han rattade den med så graciöst men ändå beslutsamhet att han hade knappar för att få den att mullra ännu lite mer. Så vi susade fram genom inre delen av Sverige.
Sidosteg där. Om han ser liksom en tjädertupp i vägkanten, vika ner då?
Det är gränsfall. Han har saker i bilen för att hantera det utan att säga för mycket. Han såg också, jag har aldrig åkt med någon. Min brorsa är duktig på att se djur när man åker, men alltså var tredje kilometer så, ups, där ligger det fyra rackare. Det var så här, 400 meter bort på ett sädesfält så låg det fyra små rådjurskid och vila. Liksom, han har hökögon på det där. Och det är väl, han är ju en skogstammetusan.
Det är väl att de är jägare, ja, skulle jag säga.
En skogstammetusan och älskar naturen och mycket ställen där han så här skulle jag vilja stanna bilen. Tänk att sova på flakan. Han sen kan bygga upp någon slags tak så han får ett tält i det där.
En sån här tält?
Ja.
Du ska få gå vidare. Jag måste bara, nu hoppar jag sidospåret. Vi kommer tillbaka till vart ni är på väg med Johans bil. Just med tanke på det här. Min pappa är ju jägare. Och jag åkte bil med honom när jag höll på att övningsköra, tror jag. Vi var ute på någon skogsväg. Och så var det exakt en sån där situation där han skulle hålla ut lite i vägkanterna. Och så var det någon fågel där. Och då, det här låter ju inte korrekt, men det här är ju preskriberat. Det är 25 år sedan.
Säg inte att han körde
Nej, men då skulle han ju, och då sa han, Lars, kolla på mig, va. Nu när jag kom förbi, då kom han flyga upp här, då öppnar upp dörren och så tar han med dörren när jag kommer förbi. Och jag skrev, va, satt där 16 år helt chockad, va. Vad ska vi göra? Ja, visst. Så jag körde pappa emot där och så skulle han öppna och då flög han iväg, ska jag öppna dörren. Fastnar den i, så jag får inte upp den, utan den fastnar liksom i nästa gångjärn. Bilar, pappa kom för mig med konstant besvikelse, sa inte ett ljud på hela vägen hem. Så.
Visste jag inte bättre, ska jag tro att det var Crocodile Dundee som var din far. Det låter som lite sådana egenskaper.
Jag får måla upp en bild av honom. Tillbaka till Johan Thornbergs bil och era resa mot Karlskoga.
Ja, nej, men så det var mycket sen natur, mycket skönt tugg. Det är ju en del av slutspelsbubblan som vi alla är som jobbar med, att vi ska ta oss från den orten till den orten, och ibland går det att tåga, ibland är det flyg, och nu var det bil. Så att kommer vi till Karlskoga där vi då får vara med om en tredje och avgörande match. Där känner väl jag den slutspelserien, eller åttondelsserien ska jag kalla den, att den första matchen i Kalmar var ganska bra. Det var, jag såg till och från på den, det, när man ska kolla flera, men Karlskoga inledde bra, sen tog ju Kalmar över allt mer och gör mål i riktiga viktiga lägen, ska jag säga, håller undan. Så att där hade man ju då den känslan att okej, Karlskoga nu, två matcher på hemmaplan. Ska man klara av det? Det är ju en press att på kort tid får du någon sjukdomsskada, vilket Karlskoga har haft, så skulle det kunna vara besvärande. 6-0 i match 2. Och i den matchen som spelades torsdag kväll då, så tycker jag ändå att Karlskoga är snäppet bättre. Det är inte med så god marginal att man på något sätt städar av Kalmar. Inte alls. Jag tyckte att Kalmar började hitta någonting. Man får en kvittering till 1-1. Sen tror jag att det som avgör den matchen är egentligen att Karlskoga så snabbt gör 2-1. Och att man liksom kväver hoppet som fanns hos Kalmar. Sen försöker man lite grann, och när man ska börja pressa och trycka på så kommer istället 3-1. Så blir det väl 4-1 och blev det 5-1 till och med till slut.
5-1 till Tomburen. Ja. Det har ju många i Tomburen.
Så man får väl konstatera att Kalmars bristande offensiv som det blev, eller åtminstone effektiviteten i den. Man gör ett mål på 120 minuter i Karlskoga. Då är det svårt att ta sig vidare. Men man får ju ändå ge Kalmar att man lämnar säsongen med beröm godkänt. Det är sett till deras omständigheter med hur sent man fick besked och vilken resa man ändå har gjort, så är det ju starka papper, det måste man säga. Men att Karlskoga samtidigt då, som inledde så uselt som man gjorde, hittat det där tålamodet rätt ute där och nu faktiskt är i kvartsfinal, det är ju bara att lyfta på hatten för det.
Jag har två grejer från det här som jag vill ta innan vi går vidare. Jag tycker också att vi ska summera lite grann Almtuna och framförallt Kalmars säsong. Men jag är otroligt, liksom många andra, fascinerad av Eskil Backe Olsen och Otto Stenbergs kemi. Nu, Pirstek har spelat där. Har jag fel, eller har Svenning som varit inne och lirat där lite grann också? Eller har jag bara liksom haft otur att träffa av att när han har varit inne mer?
Jag tror inte det har varit så standard, men han har varit där, absolut.
Ja, men alltså Backe Olsen och Otto Stenberg, vilken frejd är du?
Ja. Börjar vi med Eskil Backe Olsen, så tycker jag att han, det är ju en Hamargutt, alltså kommer från Hamar, där laget Storhamar hör hemma, där jag var tränare för några år sedan. Han var för ung då, så att jag har inget att göra med hans utveckling, men jag hade koll på honom och hans far och var nyfiken när han hamnade i Karlskoga. Han och Simon André Edvardsen, två stycken norska killar, tycker båda två har ordentligt överträffat mina förväntningar. Jag tycker att Backe Olsen har en smått sensationell kraft i hela hans spel. Han ser mycket, mycket äldre ut i hela sitt agerande. Han tar plats, han är fysisk, han är rejäl. För mig är det en SHL-spelare. Jag är tämligen övertygad.
Det var vart jag ville komma.
Ja, och det är ett par stycken SHL-personer som har vid tillfällen senaste tiden frågat mig om honom. Inte på djupet, utan mer min korta uppfattning. Och det tolkar jag som att man såklart bevakar honom. Och speciellt då sen i en match som igår. Jag hade två tänkbara matchvinnare när vi spekulerade i studion innan. Den ena var Backe Olsen, den andra var Stenberg, som är nästa namn, som tycker också har varit ruskigt bra för Karlskoga.
Mm. Med det sagt, vi kommer tillbaka till Karlskoga sen när vi ska prata om deras kvartsfinal. Men jag måste också säga med Kalmar, det är ju faktiskt sjukligt imponerande, alltså vart man har tagit den här säsongen. Det är ju smått osannolikt när man tänker att Fredrik i slut på juli så spelar de i Hockeyettan. Och det ska ju liksom inte gå att man kan göra en sån här bra säsong. Det säger väl lite grann om att steget från toppen på Hockeyettan till botten på Hockeyallsvenskan, det är inte så himla stort.
Nej, sen har ju Kalmar gjort någonting som är, tror jag, väldigt speciellt. Man har på kort tid fått spelare som inte var allsvenska att bli allsvenska. Att akklimatisera sig till spelet, till ligan. Jag tror också att de har format en väldigt stark gemenskap. Jag ska säga att efter matchen i Karlskoga igår så var det flera spelare som var synbart ledsna, alltså tårar som rann och rödgråtna ögon när de så småningom kom ut från omklädningsrummet. Och det tycker jag, det tyder på något som jag uppskattar och värdesätter, att man avskyr att förlora, absolut, men också att man har en insikt om att nu tog det här slut. Och det där har man ibland svårt att, tror jag, förstå när man inte är i ett lag eller runt ett lag, som jag har varit tränare under lång tid, att det blir en, det är så märkligt att 18:59 så har du tron att du ska fortsätta den här säsongen tillsammans med den här gruppen. 21:30 eller när sista målet kommer, när slutsignalen går, så upplöses allting. Alla roller som har satts, den där skrattiga killen som alltid är lite halvgalen, den där barska rackaren som alltid ställer krav på mig, den där tränaren som jag tycker om ibland och avskyr nästa dag. Men du är ändå en del av samma gemenskap och den är helt borta när det har tagit slut. För man vet att spelare kommer försvinna, tränare kommer försvinna, materialer kommer och går. Det gör någonting som skapar känslor.
Vad händer liksom efter du åkt ur, alltså en sån här åttondelsfinal? Jag menar, det är kanske självklart för folk inom hockey, men det är inte långt ifrån självklart, för det är ju liksom sista dansen med laget.
Ja, det är bra att du tar det dit, för oss kanske det är självklart, men jag skulle gissa utan att veta i detalj, men den bussresan hem, jag sa till en spelare som jag värdesätter högt där, som jag pratade kort med efter, som var ledsen att den här bussresan hem ni har i natt, den är lika tuff som den är vacker. För det är liksom en sista stund tillsammans. Det låter överdramatiskt, men man måste förstå att det här är människor som lever väldigt tätt in på varandra under speciella omständigheter. Men att du får chansen att... Ibland så är det bussresor där någon får ta sig en öl eller två, öppnar upp lite sinnen, någon sitter med en chipspåse, man skrattar åt någonting, man funderar över framtiden. För det är ju den aspekten som är väldigt annorlunda mot den riktiga världen, där man har lite mer hängslen och livrem när du sägs upp och du har uppsägningstider som är x antal månader. Du kanske har ett annat skyddsnät. Hockeyn ibland är så här att det finns spelare i Kalmar som har ett kontrakt som gäller, skulle jag kunna tänka mig, april ut. I vissa fall kanske bara mars. Sen vet du fortfarande inte, får jag förlängt? Klubban kanske inte bestämt. Och då kan du stå i stort sett på barbacke och du vet inte vad du ska ta vägen. Vissa har familj, sambo, barn som man behöver ta med. Du har en hund. Ska jag flytta? Ska jag inte flytta? Ska vi upp dit? Är det någon som vill ha mig?
Sen bussar man hem. Skola med barn? Ja.
Absolut. Men sen rent praktiskt så brukar det vara att man så snart som möjligt, speciellt om du har en hel del utländska spelare som vill hemåt, så vill du stänga det där, att du kanske samlas, du tar ett möte i omklädningsrummet, du tackar varann, förhoppningsvis kan man ha någon trevlighet tillsammans, en middag, en fest, eller att man åker iväg med de som är kvar på någonting. Men sen tynar det bort ganska snabbt. Om ett par dagar eller en vecka så är liksom Kalmar unionen upplöst.
Men åker, alltså den här lagkassaresan liksom, är det alltid en stående punkt? Den kommer man liksom aldrig ifrån.
Den
är det
hela laget då? Eller? Om, för det tror jag han är svensk mästare.
Ja, han är bättre. Han är nog bra på att planera in dem också.
Som tränare får man aldrig erbjudandet att åka med. Då får man hitta på något eget med de vuxna, så att säga. Men det brukar väl användas så, och ganska snabbt brukar man ju komma på fötter igen och inse att livet är ju inte slut för att hockeyn tar slut. Men det är tuffa dagar, och det är, jag sa faktiskt igen igår, att det är det jag minst saknar med att inte vara tränare. Det är de här känslomässiga dagarna. Ja, för att jag har svårt för sånt, och jag tycker att det är kännbart. Även om man är gnisslar på varandra under lång tid, så är det ändå människor man tycker väldigt mycket om.
Men den samlade uppfattningen av Kalmar är att man är ju imponerad över att de har tagit sig hit. Det får man ju ändå säga.
Absolut. Sen ser jag att det blir så här tävling i vem som kan tycka att de är största bragden. Och så säger någon att nej, men det var lag förut som var nykomlingar som var ännu bättre. Och jag tycker inte det går att ställa sånt mot varandra. Jag tar det i beaktan, som du var inne på. Det är alltså i slutet på juli. Man får klart för sig att man ska spela i Hockeyallsvenskan. Och med sett till det så har man ju hanterat det på ett väldigt bra sätt. Och jag tror man har fått någonting. Viktor Torala sa någonting i studion hos oss efter att han har på de här åren som han har varit i Kalmar sett. Jag vet ju efter mina år i Oskarshamn att Kalmar är en fotbollsstad. Där Kalmar FF är väldigt stora i regionen. Men att hockeyn har börjat ta plats. Och när vi har varit där har vi också sett att det är fler och fler som har halsdukar och matchtröjor och man är på väg att skapa någonting som egentligen inte fanns för ett par år sedan.
Nej, och det är den resan som gäller att tas för ställen som Östersund, för Kalmar och för sådana städer som konkurrerar med ett större lag i den staden. Det är inte lika självklart som i Örnsköldsvik eller i Ängelholm eller i Leksand där hockeyn är allt.
Nej, men och det tycker jag du kan bara gå några mil från Kalmar till Nybro, där vi då var i onsdags. Där Nybro spelar i högsta serien i svensk hockey på, pratar vi senare delen 60-tal och kanske början 70-tal. Där har det varit tradition, det har varit kultur, det sitter i väggarna. Kalmar bygger ju någonting nytt. Påminner lite grann om, utan jämförelse i övrigt, men det Karlskrona också har gjort under liksom modern tid. Att man har fått en bra arena, man var upp och nosa på hög nivå. Man var i SHL till och med, även om det är hockeyettan toppen nu då. Men, så, och sen är det kanske orättvist ibland, ska vi ställa historia och tradition mot varandra? Vilka är bäst? Är det IK Göta? Som inte finns längre på seniornivå, åtminstone inte som vi pratar om, eller är det Växjö? Kan man förstå att det är skillnader på ett lag som har byggts på senare tid med allt vad det innebär och ställa det mot dåtida? Jag tror man ska vara försiktig med jämförelser.
Det vi vet är att de som ska kvala uppåt nu också, det är ju framme till semifinal nu för att sen ta ut lagen som ska spela kvalserien. Det är alltså Lindlöven mot Bröderna, Halmstad mot Karlskrona, Piteå mot Boden, Vimmerby mot Troja, Hudik mot Tranås, Kristianstad mot Sundsvall om jag förstått det rätt. Och sex av de lagen ska då sen spela kvalserie uppåt, vilka lag som ska gå. Eller det är ett steg till kanske.
Ja, det är, för det har ju suttit lite vilolag så att säga då, som ska in i matchen.
Just det, det är final sen för att sen ta ut sig kval.
Men det pratar man ju lite om nu i dagarna, har jag träffat lite folk så där och det börjar ju bli en större nyfikenhet på det också. Vilka ska upp? Och då konstaterar man att det är 40 lag i hockeyettan och ett går upp. Systemet,
det är ju helt märkligt. Det är omöjligt. Det är som att vinna på lotto ungefär.
Ja.
Inte riktigt. Men jag tycker att vi kan ta kvalet neråt mellan Östersund och Västervik senare. Jag tycker nu också när det är så otroligt mycket intryck, folk pumpas liksom med allting varje dag här nu, så känns det som att man vill inte ta Videll-diskussionen, känns ju som att den är sagd liksom, och Östersund, vad som händer där. Men det som jag tycker är purfärskt nu, det är det att vi vet kvartsfinalerna i Hockeyallsvenskan, och det är ju det som är det allra mest spännande. De börjar imorgon. Du ska ju göra AIK, ja, som ju alltså ska möta Mora. Om vi först tar valen, helt väntade,
ja,
tycker väl jag.
Ja, men vi har ju spekulerat kring det, och jag tror att det var många som var inne på samma linje. Jag försökte leka lite märkvärd och stryka under i mina papper när de meddelade sina motståndare igår som att jag var något geni, vilket jag inte är, men det blev som vi trodde. Dock säger ju några till mig så här, ja, för fan ska vi ha det där systemet till när man ändå bara går på lägst rankade? Men faktiskt är det ju ett undantag, och det är att AIK väljer att möta Mora.
Exakt. Annars hade det ju, exakt. Annars hade det blivit annorlunda. Det är ju intressant tycker jag, att man väljer Mora istället för Björklöven. Även om jag kan tycka att det är rätt väntat. Vi kommer till det när vi tar den matchen. Vi kan väl ta dem i kronologisk ordning. För Brynäs valde ju då alltså Nybro. Och det fanns väl enda trumfkortet var ju om de helt enkelt skulle se på resan att Karlskoga är en bekvämare resa. Men det är de 2,5 timmarna som de sparar. Tänker att det kompenserar inte mot vad de tänker är ett bättre lag. För Karlskoga har ju faktiskt varit riktigt bra andra halvan av säsongen, till och med lite mer.
Verkligen, det sa vi i studion igår, att man ska ju vara försiktig. En del matcher kan ju ha spelats för 6-7 månader sedan, och saker och ting har hänt under den tiden. Och tar vi Karlskoga så är det ett tydligt exempel som faktiskt har rest sig ur askan och nu ser helt annorlunda ut. Men Och reseaspekten ska jag nog säga så här, sen den här förändringen kom till med hemma, hemma, borta, borta, hemma, borta, hemma som det är, så är det ju inte i samma utsträckning en tävling i vilka som har förmåga att resa bäst. Kommer något lag i helikopter och något lag cyklar, ja, då kan jag förstå om det var varannan dag fram och tillbaks. Nu spelar man två matcher i Gävle. Nybro kan ligga kvar, man kan leva ganska bra, man får äta på rätt sätt, man slipper bussresor och sena nätter och träna. Och sen är det Brynäs som ska ner till Småland och får då kanske bo på Stora Hotellet i Nybro, där vi nu bodde, ett charmigt hotell. Jag förväntar mig nästan att Loffe Karlsson och Repmånadgänget skulle komma in, det kändes lite så. Så att jag tror inte att resebördan är allt för stor faktor längre.
Matchserien dock, för det är ju, om man ser på vad de här två lagen går in i den här kvartsfinalen med, så förväntas ju såklart hela hockeyvärlden som har någon form av intresse i den här matchen att Brynäs kommer vinna den här, och ganska klart. Men då är ju frågan då, för Brynäs, för Nybro har ju ingenting att förlora. De går ju verkligen in i den här och allting måste ju de se som en ren bonus. Jag fattar att de vill spela de här matcherna, men de har ju verkligen ingen som tror att hon ska slå Brynäs.
Nej, och det kan vara gynnsamt. Det är såklart någonting som är... Jag pratade med några Nybro-spelare efter matchen i onsdags där som var inne på det resonemanget. Och det var en glädje som inte var... Glädje kan ju också vara att man tycker att man har uppnått någonting och så är man nöjd. Men det var inte alls känslan, utan mer en nyfikenhet på vilka får vi. Sannolikheten att vi får Brynäs är ganska stor. Vad skulle det innebära? Då tänker jag så här, vad ligger på plussidan hos Nybro? Man har Tex Williamson som var ruggigt bra i den matchen mot Almtuna och som vi vet har varit runt och varit bra överallt. Kan ju verkligen spetsa till det om det skulle bli trubbigt för Brynäs. Man har Tommy Samuelssons hjärna, hans erfarenhet, hans lugn och hans, gissar jag, kittlande känsla att få stöka till det för något storlag. Man har Filip Eriksson som är stekhet, man har de finländska spelarna som har varit ruskigt bra, man har Niklas Torp som kan åka runt och buffla på och så vidare utan att namedroppa allt för mycket. Så att det finns en potential, men jag landar ändå i att Nybro ska ta det där, låt mig säga 4-1 i matcher då.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Ja, men det låter som en rimlig gissning. Jag funderade om Masken Karlsson och Tommy kan ha jobbat ihop någonstans, men jag tänker att det har de nog inte gjort.
Alltså,
men
de har
ju stött på varandra.
Spelat ihop.
Ja, de har ju stött, det har de ju. Och de har ju stött på varandra i 50 års tid i hockeyns tjänst, eller 40 i alla fall.
Och det är ju tre herrar som har bufflat med Tommy i Brynäs. Både Gällstedt, Masken och Molin är ju spelare av hög kaliber genom åren.
Men vad säger vi om den här? För jag menar, just den infallsvinkeln gör ju det hela till kittlande. Att allt Nybro gör stöker ju till det för Brynäs. Jag menar, skulle de stjäla en match i Gävle, så kommer det att bidra till en höjd ångestfaktor och en höjd utskrivning av recept för lugnande medicin i hela jävla trakten.
Ja, men Brynäs främsta motståndare. Jag ska vara med i SHL-studion imorgon lördag och prata lite prata upp vårt slutspel. Och det är en av som punkterna jag har i mitt resonemang. Brynäs största motståndare är Brynäs. Och med det menar jag hur man förhåller sig till det. Jag vet om proffsigheten i Brynäs, skickligheten, bänken, alla faktorer är på Brynäs sida. Men vi ska också vara ärliga nog och säga att vi har sett storlag förr hamnat i ett haveri för att man kanske... Det kommer en frustration över ett domslut man inte uppskattar, en målvakt som står på huvudet, man kanske har sjukdom som smyger i laget, man har en dålig dag, och konsekvensen av det, det du tror att toucha vid, hur reagerar media, vilka blir rubrikerna, hur agerar folk på läktaren, vad blir känslorna och reaktionerna? Så den prövningen står ju inte Brynäs över. Vi har sett storlag förr, vi har varit med tätt, och du har varit med ännu längre än jag har varit i mediasvängen, men jag har sett det från bänken att det finns någonting som kan börja skava, och det får vi se hur det artar sig. Så att jätteintressant när pucken släpps, då är vi på plats, va, på söndag.
Söndag, vi har kvartsfinal 1 imorgon, AIK Mora, och så sen då är det Brynäs på söndag, och sen måndag så rullar det vidare till Djurgården mot Björklöven. Och sen är det ju när varje dag är det ju någon match liksom, så det kommer gå tätt.
Allt sen ska vi säga till att börja med. Det är bara frågan, ja, vad det är.
Allt sen, så jag bara sjunger om det på TV4, utan det är ju bara frågan om, vi utgår ju lite grann från var vi är och har våra studiosändningar. Precis. Så att säga. Men 4-1 tippar du till Brynäs.
Ja,
till
men
Brynäs.
Det tycker jag låter rimligt. Med ett varningens finger för ändå ett irrationellt Nybro som kommer älska det här.
Men att de slår ut Brynäs, det är ungefär som att ett bottenlag i tvåan skulle ha gått igenom ettan direkt och gå upp i Hockeyallsvenskan.
Något i den stilen skulle jag säga.
Ja, det hade ju varit den största skrällen på länge om det skulle ske.
Men som är viktigt att säga mitt i när vi spekulerar, så att det är det här som är så vackert med idrott, att det ska spelas om det. Historiskt kan vi plocka fram exempel i alla idrotter, om David mot Goliat, och mot där små föreningar tar sig an de stora drakarna och saker och ting händer. Det är ju den där exceptionella spänningen och ovissheten som gör hockey så charmigt.
Ja, och det är nu Brynäs ska testas, men jag tycker att ditt tips är ju rimligt. Det är ju någonstans där man förväntar sig att det ska gå. Men med Brynäs nu, jag tror att Brynäs varit lite oroliga när de såg att Skellefteå blev av med Andreas Jonsson. Podas klev av, nu är inte Simon Robertsson back, men när Andreas Jonsson blev skadad, för Skellefteå hade ju möjligheten att plocka tillbaka Simon Robertsson. Valde att inte göra det. Simon Robertsson sa att han ville stanna i Gävle. Så där hade man liksom kunnat få ruck på kedjorna redan där innan man startar kvartsfinalserien. Men nu går ju Brynäs in vad det verkar vara med bästa lag till att starta den här kvartsfinalserien. Ska vi ta nästa då? För Södertälje möter då Karlskoga i den andra kvartsfinalen. Vad tänker du om den då?
Karlskoga kommer ju nu, och det här kan man ju för evigt, frågar vi Södertälje svarar de en sak, Karlskoga svarar tvärt emot. Men det här funderingen kring Södertälje har nu fått rehabba lite grann, välja ett upplägg som har passat dem med förmodligen lite ledighet men också bra träning. Man mår bra, man är förväntansfull mot ett Karlskoga som kommer direkt från 3 matcher. Fysiskt borde det kosta lite grann över tid, men de har positiv energi, de mår bra, de vaknade lyckliga, vaknade tidigt idag skulle jag tro. Och då ska det ställas mot varandra. Mina funderingar och förhoppningar är att det kan bli en fysisk matchserie. Nu pratade vi om en grej i sändningen onsdag kväll som jag kort vill beröra. Det här myten om BIK Karlskoga, den här rör ju från Bofors-tiden.
När... Jag fick höra det där med en kompis som var och såg matchen här faktiskt, som sa samma sak. Ja. Jag minns det, men fortsätt lite resonemang.
Ja, och att igår var det Lennartsson som stod till Kajsa och sa att Kalmar tyckte vi var grisiga igår, och då har de aldrig sett oss vara riktigt grisiga. Och då är det ju så att de flesta i Karlskoga gick ju på förskolan när Karlskoga hette Bofors och var då kan vi snacka idioter. Vi kan ju passa på att säga det när Daggen inte är tillgänglig idag för oss, för han är ju en av dem som hade den förmågan. Sen ska jag säga till deras försvar att det var ju inte frågan om att de drog kniv i mittzon, utan de var jävligt plågsamma, för att vara exceptionellt tydlig, att spela emot. För det var ett konstant gnällande, gruffande. De kom under skinnet. Det var ju en framgångsfaktor för dem. Och det föddes tror jag en mentalitet i den gruppen att det förväntades vara på det sättet. Det här vi ser idag är ju ganska välkammade gossar som knäpper skjortan hela vägen upp och läser bibelverser om jag ska ta i så jag spricker. Men det är betydligt prydligare pojkar.
Det är inget rövare gäng.
Nej, det är inte det på samma sätt. Sen att den fysiska aspekten kan finnas där och att man kan plocka fram den, det tror man måste göra när man möter Södertälje. För det skulle kunna vara Södertäljes svaghet, att man blir prövad på ett annat sätt. Men tittar jag på rent konkret hockeymässigt, på spelarmaterialet, på tydligheten i spelet, på hur konsekventa man har varit över tid, så är ju Södertälje det klart bättre laget, som också slutar tvåa i tabellen. Så att nog är det en fördel.
Avvunnit alla fyra matcher mot Karlskoga den här säsongen.
Man har gjort det. Sen är ju det saker att ha i bakhuvudet, men samtidigt nollvärt i ett slutspel. Men om jag ska prata siffror då, så skulle jag säga att det blir 4-2 i matcher till Södertälje. Skulle kunna vara rimligt att Karlskoga ändå har en, i mina ögon, större chans att påverka Södertälje än vad Nybro har att påverka Nybro. Förlåt, Brynäs.
Ja, ja. Det låter ju rimligt. Marcus Eriksson, han har gjort 7 poäng på 4 matcher mot just Karlskoga. Så det är en som han... ett motstånd som han trivs mot. Men det är klart, Södertälje... jättefavoriter i den här matchserien, det får man ändå säga.
Ja, verkligen. Och när Bogren i direkt sänd tv igår skulle tala om vilka man hade valt, så blev det ju en cliffhanger av högsta klass. Precis när han ska säga så bryts det. Och nu meddelade han mig idag att det var någon kompis som hade kommit på att det är ju helt perfekt. Om jag ringer samtidigt som han ska säga det där, så kommer samtalet att brytas. Och så blev det, så att den kompisen tror jag ligger pyrt till för Bogren. Men de gjorde det valet, de får stå för det. Södertälje är ju ett lag som hela tiden har visat, tycker jag. De har haft få svackor. När vi har tänkt att Södertälje kanske inte riktigt är där, så tycker man har brutit tillbaka. Så att det är ju en strålande säsong, men den är ju noll värd om man inte kan hantera Karlskoga nu.
Videll är tillbaka.
Ja,
det är ju såklart en jättefaktor.
Det är det, och det är ju bra för hockey, allsvenskan, eller för svensk hockey. Förra säsongen så fick vi inte se honom i den delen som var viktigast och mest bevakat, eftersom han då var skadad. Nu är han tillbaks, och ett redan välmående Södertälje blir ju definitivt ännu starkare med Videll tillbaks.
Ja, jag ska bara säga det. Jag sa att Karlskoga har förlorat alla fyra matcher mot Södertälje. Södertälje har alltså 8 raka segrar på Karlskoga. Men som man alltid kommer till, det spelar inte så stor roll när det faktiskt ska göras upp, om det är ett slutspel. Men 4-2 tippar du till Södertälje mot Karlskoga?
Ja, det är min slutsats.
AIK mot Mora. Och där vet vi ju att AIK hade ju chansen att bli tvåa i sista grundserieomgången. Hade ju i så fall då haft möjligheten att välja mellan Karlskoga och Mora. Det man ska veta med Mora är att AIK har slagit Mora alla matcher den här säsongen också. Har haft lätt för Mora. Vad tror du att AIK går in med för känsla i det här? De hade liksom dunder och brak föreställning onsdag. Tappad andra plats fredag för att avsluta grundserien.
Ja, och det var folk som skrev till oss där då efter den podden att jaha, här har ni pratat ett halvt avsnitt om AIK och är de så jävla bra nu då? Att folk orkar det. Men då svarade jag någon som jag inte fick tillbaka av, att ja, slutar man trea i tabellen och har en fin säsong så är man värd att prata om. Så fick jag inget mer svar. Men om den personen vill skriva igen, så varsågod. Jag står fast vid att den insatsen mot Björklöven i Umeå var riktigt, riktigt bra. Det var ett statement. Sen har ju AIK, det ska vi också tillägga, tror du kanske att vi sa det förra veckan, men vid ett par tillfällen så tycker jag att AIK har svävat iväg, blivit lite styva i korken. Man har vunnit derbyn för att sen förlora några matcher, och det där har man ju definitivt inte råd med när det kommer till ett slutspel. Där är ju kort minne oerhört viktigt när det handlar om att inte sväva iväg. Jag ska korrigera en sak som jag uppfattar att du sa. De har haft lätt för Mora. Ja, i den meningen att de har vunnit matcherna, men det har varit ganska tajta och täta tillställningar. Så att spelmässigt har det varit betydligt jämnare än så. Så att det här är ju en tycker jag, en saftig utmaning om jag tittar från båda hållens perspektiv.
Mm. Vad tänker du är för parametrar som talar för AIK? Vi börjar där då, och så kan vi ta Moras fördelar sen.
Målvaktsspelet, vilket ju kommer på motståndarna också, men i AIKs fall en och till och med två bra målvakter. Jag tycker att man har en backsida nu med betydligt större tydlighet i sättet man spelar på. Det är jobbigare att spela mot AIK nu. Jag tycker att deras defensiv har blivit bättre. Man hade mer öppen planlösning försvarsmässigt under hösten, som nu är lite striktare. Jag tycker att man har spelare som Norin, som är en av ligans bästa, tyngsta och kanske elakaste backar på ett bra sätt. Majoni som kan vara fräck och spektakulär i det offensiva från backsidan. Sen är man tunga framåt. Man är, har inte bara tyngd och storlek, utan det finns också det här raka offensiva spelet. Kraftfullt, bra avslut. Man har Gynge, man har Mosito Bagenda, Sion Nybeck som har blivit någonting. Hutchison som har klivit in och varit, tycker jag, utomordentligt bra. Så att, och en Anton Blomqvist som nu ska lämna klubben efter säsongen. Vilket ju kan vara en sån känsla att det är nu jag vill liksom kliva från det här med absolut flaggan i topp. Och det känns som att AIK mår bra.
Det är också min bestämda känsla. Att de mår bra.
Ja, och det ska man inte underskatta, det här drivet, trycket som finns i gruppen. Så att AIK är ju för mig en det är ett uttjatat uttryck, dark horse, men alltså skulle mycket väl kunna vara med fram i en finalserie. Jag tycker att de står för någonting som är slutspelskompatibelt med det här kraftfulla, det rejäla. Vi såg förra säsongen i kvartsfinalserien mot Modo, där jag så sent som häromdagen pratade med en som då var i Modo-laget som sa att fan, det var nästan jobbigast för oss. Det var kvartsfinalserien mot AIK i den meningen att det var liksom, de kom åt de svaga punkterna hos Modo.
Minns du match 4, andra perioden, när AIK fullständigt pulveriserade Modo? Modo fick ta en timeout. Hela hovet stod upp och skrek AIK framåt. Och så vann AIK med, vad kan det ha blivit, 3-2 eller något sånt där. Men det var ett av de starkaste minnen från förra slutspelet. Alltså vilket massivt tryck det blev på hovet då, när AIK fick liksom den rullen mot Modo i den serien.
Sen är väl, jag har i alla fall upplevt de här sista åren att AIK-fansen har varit mer svårflörtade än vad Djurgårdsfansen har. Att jag jämför dem med, för att jag pratar om samma arena, det vill säga hovet. Intrycket nu är ju att AIK, att det poppar upp någon varje dag som sympatiserar med AIK, men som kanske mer är på fotbollssidan, att fan, det här ser ju bra ut, det ser lovande ut, och skulle AIK få den faktorn med sig också nu, så är ju det någonting som också påverkar deras motståndare när de är där. Så att jag ser ändå AIK som, jag uttrycker det, fördel AIK i mötet mot Mora, men vi ska snart prata Mora, så för att stänga AIK så är det ett bättre läge än det har varit på många, många år, skulle jag säga, för AIK hockey.
Vi pratade tidigare idag, Fredrik, och sa jag det, att jag tyckte det var kul att man fick se delar av det som är slutspelshockey när SHL drog igång igår, att det är det här vad hockey faktiskt ska vara. Då menar jag delar, det är inte fullt ut. Men om AIK kan få till några matcher tidigt i det här slutspelet, som de spelar mot Björklöven, vet du, då kommer folk att gå och se AIK. Folk kommer älska att se det där AIK. För alltså, så entusiasmerande den hockeyn var som de visade upp i Umeå. Och liksom hockeyns DNA. Start, stopp, tackling varje närkamp. Det är liksom fysik, men med smartness. Gå när du ska, fall tillbaka när du inte ska. Skickliga spelare, bra offensiv hockey, bra defensiv hockey. Fysik, närvaro, temperament. Då kommer folk att blåsa på det där AIK-laget.
Och du ska dessutom veta vad det gör med gruppen, med laget, när du får de här konkreta exemplen på att det är så här vi ska göra. Det där är en sån sak som blir under säsong, kanske du plockar på dig en handfull matcher som är mer eller mindre optimala exempel. AIK har ett sånt jättefärskt från mötet med Björklöven. Vilket säger mig att då har man det där. Det var inte en tillfällighet. Sen ska du formera det i ett slutspel och du har motståndare som kommer jävlas med det. Men det finns konkreta exempel i närtid på hur bra AIK kan vara.
Mora då, på andra sidan. Jag menar, målvaktssidan är AIK, men du har ju en rätt hyfsad målvakt i Mora också. Som, alltså Ignacev, han har ju stått, han står ju i princip hela tiden. Det är så få matcher som han inte har stått den här säsongen, Walter Ignacev. Men vad tänker vi om Mora då? Jag menar, nu verkar det ju, nu är ju Ilestedt tillbaka liksom, de får tillbaka lite från konkurrens på forwardsidan. De har unga spännande supertalanger i norrmännen. De har rutinerade rävar i Ljunggren och Persson, som vi har sagt, är det år de ska vara bra i ett slutspel? Riktigt bra i ett slutspel. De har rätt bra backar. Mm. Det är ett bra Mora-lag.
Det är det, och Ignacio ska jag säga, jag plockade ut ett All-Star-team i sändningen igår som alltid är subjektivt och lite utifrån ens egna värderingar. En faktor på just Ignacio som tilltalar mig är att han har stått så mycket och ändå varit så bra, att man har den uthålligheten. Så att han kommer ju vara en direkt avgörande faktor för Moras del, den är uppenbar. Sen tycker jag backsidan som du är inne på där med sån här Kristoffer Gunnarsson som jag skulle hålla i handen om jag gick genom en mörk skog. Jag visste att det var galningar omkring mig. Det känns som en tuffing men på ett bra sätt. Roope Laavainen tycker jag har stuckit ut och varit betydligt bättre än vad jag hade trott på. Jetman, hur många gånger har vi inte pratat om honom?
Det känns som en slutspelspelare.
Ja, och det, ja, bra att du tror det. Jag är fortfarande inte tveksam, men jag vill se det. Jag tänker att ofta drar vi slutsatser på grundserien, men alla kan lalla runt en kväll i oktober och vara lite skön. Det är nu det du ska göra skillnad. Sen kanske också spelare ska förstå Jetmans fall till exempel, bara för att vi pratar om honom, att poängen kanske inte trillar in i samma utsträckning, men att jag ändå ger laget någonting, att jag gör de här delarna som inte syns i siffrorna på samma sätt, men jobbar klart situationen, att jag är noga runt tekningen, att jag har backcheckingen, att jag blockar det skottet. Men får han fortsätta på inslagen väg så är han tveklös en nyckelspelare. Jätteintressant också att se de här unga spelarna. Vad har man dem i ett slutspel? Zoomar man ut? Är man nöjd? Eller vågar man ta plats och ta för sig? Ofta är ju de, det finns ju ett ungdomligt oförstånd som är på gott och ont, men som gör att de kommer att fortsätta
Fredrik,
våga.
Lyssna på det här. Alltså kedjorna som man ställer upp med nu i Mora. Alltså de är rätt bra. Du har sen första kedjan med Persson, Ljunggren och Ilestedt. Du har en andra med Levinsson, Jetman, Måns Karlsson. Det är en bra andra kedja i hockeyallsvenska toppen. Du har en tredje med Noah Sten, Westerheim, Brandsteg, Nygård. Det är väl exakt så en tredje kedja ska vara liksom, om du ska aspirera på riktigt topp. Unga, formbara, sådana som kan överraska, kosta ingenting. Och i fjärde har du en yrkesgris i nummer 10, Anton Eriksson, försäkta, men det är faktiskt vad han är. Henrik Eriksson, alltså stor, tung, rutinerad, smart, intelligent och erfaren. Och så en Filip Björkman som kan liksom leverera i den där fjärde kedjan. Det är ett bra slutspelslag där, på pappret.
Ja, och det är ett bra bygge. Jag tycker du nämner dem där i den ordningen, så är det ju också det jag ur tränartankar skulle vilja liksom plocka in faktorer och egenskaper. Så att ja, de har det där, plus att man har en visserligen på den här nivån oprövad ledning. Jag tänker på Hermansson, Fabian Gunnarsson och Skogs. Men de är ju formade lite grann av Johan Hedberg och Örjan Lindmark som var före dem. De har haft en prestigelös relation i klubben på ett sätt som har gjort att det har inte blivit några dramatiska förändringar. Och hamnar ju i ett konstant underdog-läge. Vilket de trivs med, ska vi också komma ihåg.
Ja. Jag tyckte hatten av till Andreas Hägglund. Alltså, verkligen. Det är ett bra bygge det här med tanke på vad de stod med för papper inför den här säsongen.
Ja, men alltså. Det är också en ganska lågmäld, ödmjuk sportchef som inte tar plats och som inte armbågar sig fram, men som gediget har jobbat fram den här truppen. Och Mora är ju en traditionsrik, anrik klubb i den avsikten att de också har varit med om race åt alla tänkbara håll uppåt och neråt i systemen. Så att de är nog redo, och jag tror att de som bäst funderar över hur ska vi hitta svagheterna hos AIK. Jag tycker ändå, för att stänga den, att det är AIK som ska bära favoritskapet i kraft av en bättre placering, fördel med hemmaplan. Men jag skulle inte som AIK-supporter känna att det här är en enkel resa på något sätt.
Vad tror du, är det här en matchserie som kan gå mer än 5-6 matcher? Tror du att det kommer krävas liksom?
Ja, alltså ska jag lägga en gissning, så tror jag att det är AIK som kommer att ta det. Men här börjar jag landa nu i det där som vi har en matchserie kvar efter den här. Men den här skulle också kunna vara så pass att det är 7 matcher. Och att när man ställs inför en sjunde avgörande så skulle Mora mycket väl kunna ha hittat koderna på något sätt. Så att, men jag säger, för att tippa någonting, att det är AIK, eftersom jag pratar upp deras storhet just nu. Och jag förväntar mig att de ska hantera den serien. Men den kommer vara i många matcher.
Mm. Ja, det, jag ser verkligen fram emot att se den här matchen. Jag tror att den här kan bli riktigt häftig. Och det känns ju som att nästa kan bli också. För det var många som trodde att det skulle bli så här oavsett hur det gick sista två omgångarna. Det blev alltså Djurgården mot Björklöven.
Och jag ska vid tillfälle fråga Weigel hur han räknade ut det där. Vad var det han sa till dig? 98% säkerhet så kommer vi att få. Ja. Hur gick matematiken till där?
Det kan du inte fråga han förutom i tv, för han svarar inte på frågor då i media under slutet.
Nej, men från TV4, de jobbar ju jag för.
Ja, det måste han göra, för det står hans kontrakt att han ska göra.
Nej, men jättehärlig matchserie. Det är ju den som kittlar mest. Och då tror jag vi bär i minne föregående säsong. Vi har gjort många av de mötena där jag har varit på plats också.
Alla tror jag.
Ja, det kanske är så. Och det gör ju att man får lite extra insikter. Och det är ändå två klubbar som har haft svajiga säsonger, får man ju säga. Svajig säsong, den här. Tänker på
en av den Sverige haft hösten, en Sverige vår kan man nästan säga.
Ja, och nu ska man göra upp i ett slutspel där det nollställs lite grann. Så det är ju också såklart ytterligare en faktor. Men för mig är det här en fråga om att en av de stora drakarna kommer att försvinna i kvarten.
Mm. Verkligen. Ja, det är ju exakt så det kommer bli.
Och den besvikelsen och det missnöjet som kommer ur det kommer vara kännbart, absolut. Men sen är det inte riktigt... Jag här har jag svårt. Och det, jag börjar i det jag skulle avsluta med och säga vilka som faktiskt tar det. För det här har att göra lite grann. Om vi börjar med Djurgården så är det för mig en fråga om vad de för dagen skrapar ihop för manskap. Nu läste jag någon rubrik idag. Jag har flängt lite resmässigt. Men John Norman är out.
Out. Mm. Han har haft väldigt brokigt sen han kom hem.
Det har ju varit så. Tänkt att vara en bärande pjäs. Kanske inte uppnått den nivån när han har spelat, men fullt rimligt med tanke på omständigheterna. Kan man liksom inte vara konsekvent med, kan man inte träna, kan man inte göra sig själv rättvisa heller. Men det är ju en konstant frånvaro av viktiga spelare. Men om vi ponerar att man får tillbaka så många som möjligt av dem. Jag vet inte.
Jag tror att det är Jan Norman, för både Ytterell och Daniel Glad tror jag kommer kunna spela. Eller så låter väl i alla fall i rapporterna att det borde vara aktuellt.
Ja, och det får de delarna har du bättre koll än mig, för jag vet också att när man är i de här tiderna så mörkar man än mer, vilket gör det lite svårt att värdera och bedöma. Men om vi som sagt tänker tanken att de har samtliga med, och för mig är den absoluta nyckeln Marcus Kryger. Finns han med så är det ett helt annat Djurgården. De är mycket klokare, de är mycket rejälare, och det finns en helt annan, ett annat grit i dem, ett hockeyuttryck, men att det finns liksom de är plågsamma att möta kort och gott. Och jag tänker att Djurgården med sitt hemmastöd, jag tycker man har utvecklat under säsongen sitt spel, man är snabbare i att sätta puck i spel, man blir inte kvar och fast i den egna zonen, man har skapat mer av offensiva bra ingångar, man är mer rak. Sen har man ju den typen av spelare som Linus Klasen som gör skillnad, som skulle kunna piska upp ett Djurgården på och skapa den harmonin. Man har ett powerplay som man kan önska betydligt mer av. Kan man slå sina kloka huvuden ihop och hitta en större effektivitet om att siffrorna varit bättre på slutet, ska medge. Man har ett utomordentligt bra boxplay. Och det finns ett gäng sådana här fördelar som pekar till Djurgårdens riktning. Sen ska man hålla ihop det, man ska orka. Jag tycker att Djurgården, det ska jag ändå säga bara för att balansera vad jag uttrycker, att den sista delen av kanske, om jag höftar nu då, 8-10 matcher var lite tillbaks i vissa gamla synder. Jag tyckte att det var lite sämre försvarsmässigt. Man var lite för passiva. Men att det finns där råder ju inga tvivel om.
Och Andrén kanske då å andra sidan har varit lite bättre.
Ja, och det ska jag ge dem. Vi har ju ställt frågetecken kring målvaktssidan. Befogat tyckte jag där och då. Nu ser jag också vad du nämner, att det ser bättre ut, och Andréns faktiska kapacitet behöver vi inte diskutera så mycket om. Nej. Utan det är mer att han ska hitta rätt, och att Fredrik Mikko och gänget där i målvaktstränaren och ledarna runt omkring har hittat rätt sätt att tänka för honom, så är ju det en nyckelspelare såklart.
Och så får Linus Klasen avsluta grundserien med ett hattrick, så han glider in så king shit in i den här kvartsfinalserien.
Ja, och vi pratade med Linus efter matchen där i Kalmar, han stod i katakomberna. Det är ju, vi säger det igen, det är en profil. Det är alltid någon kommentar som kommer ur honom som vi kan skratta lite grann åt och som vi Men vi ska inte underskatta. Ibland så tänker man att det är liksom en ja, man ska säga en clown. Men det är få som har den där förmågan att liksom bära en egen personlighet, stå för någonting med att sen verkligen leva upp till det och leverera. Och det han älskar att göra det i stora matcher och när publiken är som störst. Så han har ju chansen nu att vara oerhört viktig.
Det här är en sån här serie. Det här är kort och gott en sån serie som jag tycker att man verkligen får rätt. Det här är en serie som vi kan prata hur mycket som helst om förutsättningar hit och förutsättningar dit. Vem trodde att när de här lagen möttes i semifinal i fjol att Carl Lindbom och Marcus Kryger skulle bli skadade till exempel? Det går ju liksom inte att ta in i beräkningarna. Det jag vill ha sagt är att den här matchserien, grundseriematcherna mellan de här två lagen, förutom premiären, har varit rätt usla. Det var möjligtvis den här 4-6 matchen som var i slut på januari som var helt okej. Men det har varit det har inte varit det mellan de här två lagen som var i semifinalen. Och det förväntar jag mig inte heller. Men nu förväntar jag mig att ha allt från de här två lagen. Och då är det upp till att bevisa då vilket av de här två lagen som faktiskt är på riktigt. För de får ju deras test direkt här nu som kanske inte Brynäs får, med all respekt till Nybro.
Rätta mig om jag har fel nu, men om jag minns rätt var det första mötet mellan de här två lagen här säsongen i Umeå. Du och Daggen satt på kommentatorsplats och du la ribban ovanför taket på Wimpos Arena för hur det skulle se ut för att 10 minuter senare.
Det var därför de fick stänga Wimpos Arena för takkonstruktionen höll inte. Jag står fast vid det. Jag tycker att fjolårets semifinalserie mellan de här två lagen, du vet hur jag är, jag gillar att ta till stora ord. Mm. Och min sambo, för att jag bara dra en passus, jag ska dra en kort historia för att förklara det. En av mina bästa kompisar gifte sig för några år sedan och det hittade en sån här Min vännerbok som han skrev när man gick i högstadiet. Och då läste hans syster då, som jag också är väldigt nära vän med, ut ett citat om vad tycker du om dina kompisar, stod det. Och då hade den här Fredrik då, som gifte sig med min kompis, skrivit, som hans syster då läste upp om mig. Ja, jag umgås mest med Lars och David. De är väldigt snälla. Lars är kul, men han ljuger och överdriver så förbannat.
Kan jag få numret till den kompisen? För jag tror vi har något att snacka om. Nej.
Det var ju det som var kontentan på det här bröllopet. Att alla så där skrattade med "It's funny because it's true." Mm. Men just den matchen som vi pratade om först i Umeå, det var ju där i november någon gång. Så sa jag det. Men jag tyckte att den semifinalserien mellan de här två lagen i fjol. Ja. Jag tycker att det är topp 5 bästa matchserie jag sett i svensk hockey senaste 5 år.
Nej, men du, det var ju helt rimligt att du hade det ingångsvärdet. Sen var min poäng snarare att det föll igenom ganska tidigt.
I november.
Ja, nej. Men nu är det ju något annat. Nu står det någonting på spel och jag är jätteintresserad för att jag ska också, om vi tar Björklöven med detsamma, så har ju de, det är inte så att man slår ur underläge. Jag tror vi ska vara försiktiga med att dramatisera det Björklöven har gått igenom, men vi kan ju ändå konstatera att det har varit långt ifrån tillräckligt bra. Du har vävt in faktorer som lever på i den staden, som har hört och ser hur folk tänker. Mm. Vi har sett publiken som har minskat, tog tillbaka dem, sen får man den där smällen mot AIK, vilket också var besvärande. Så att det finns underliggande bekymmer som vi bakar in i värderingen av dem, men med det sagt, det material som Björklöven har med Jona Voutilainen, som är kanske, jag säger de många, men han har ju varit så bra över tid, vilket imponerar på mig, alltså inte bara den här säsongen utan flera säsonger. Man har en resolut backsida som inte är sådär sanslöst spetsig, men som innefattar kvalitet rakt igenom, skulle jag säga. Sen har man den här offensiva sidan som är slutspelskompatibel, om du frågar mig, som ska och bör kunna förlåtas av alla som har varit besviken på Djurgården, eller förlåt, på Björklöven under säsongen, att man i ett slutspel nu har en nivå till att plocka fram. Då är det ett oberäkneligt lag och definitivt ett lag som kommer ge sig fan på att slå ut Djurgården.
Ja, och det är det som blir spännande att se. De frågetecknen som jag ställer kring Björklöven, det är ju den här bredden. Liksom att, och framförallt om stjärnorna kan leverera i ett slutspel. De har ju visat att de är bra mot topp 6-lag. De har bara bevisat att de kan slå Djurgården en gång den här säsongen på 4 möten. Den segern gick dessutom i overtime. Men alltså om det blir skador då på Björklund, eller låt säga nu att Kilke och Power inte håller, då ska Liam Dove Nilsson, som ju knappt har träffat en laggårdsstörre sen i oktober, kliva in och ta en betydande roll. Jag har inget illa mot Liam Dove Nilsson, men han har ju inte ställt in siktet här eller bidragit speciellt mycket till den offensiva spelet i grundserien. Jag har svårt att se att han ska kunna göra det helt plötsligt i ett slutspel. Bredden är ju frågetecknet. Och det är lite samma sak på Djurgården. Börjar falla bort lite för mycket spelare, så blir det också rätt tunt. Och det är det som blir, att båda de här två lagen är rätt beroende på att rätt spelare ska vara bra i den här serien.
Ja, du är rätt ute i det resonemanget, och det är ju därför det blir väldigt hypotetiskt vårt resonemang, och därför också det är den svåraste matchserien att värdera, för det handlar om så avgörande betydelse på spelare in, spelare ut. Sen ska ju övriga också såklart kunna hålla en tillräckligt bra nivå för att man som lag ska kunna vara med i det. Men det är ju små... Det här glömmer vi under grundserien varje år. Jag har levt med hockey sedan jag föddes. Och jag tycker alltid man förtränger det, går in i januari, februari, och så tycker man att hockey, ja, det är så här det ska se ut. Sen kommer mars och så blir det slutspel, och sen boom, upptäcker man att det är helt andra faktorer. Så vilka spelare, pratar vi alla lagen som är i kvartsfinal, har den där förmågan att faktiskt ta ännu större plats, leverera lite till, klara av att leva under de omständigheterna. Vilka gömmer sig, vilka blir lite mindre. Och det är klart att de här två lagen har ju spetsen nog för att faktiskt leverera och för att göra det bra. Jag tycker ändå på det på förhand vi har sett att Djurgården har en liten, liten fördel. Sen är den så pass liten så att Björklöven i teorin skulle kunna kväva den om de hittar ett sätt att leva på. Sen tror jag det är så här, och det här gäller väl kanske också samtliga lag. Men
vilka hade fördelen, sa du? Var det Djurgården?
Ja, jag är lite grann på Djurgårdens sida tycker jag ändå. Okay. Sen är det, pratar vi...
Ja, det är ju... om jag väljer så här, Fredrik. Din magkänsla, vem tror du går vidare?
Ja, men ska jag tippa, vilket jag ju har betalt för att göra då, så säger jag 4-3 matcher till Djurgården. Men du har själv dragit förutsättningar kring den här matchen, att den är oberäknelig. Vad får vi för inledande matcher? Spelar Marcus Kryger? Är Powell tillbaks? Hur är det med Ytterell? Hur mår Kilke? Och så vidare. Det är saker som har större inverkan, tycker jag, än på de andra matchserierna. Men en faktor till som jag tror, det här kan låta lite märkligt, men betydelsen av att laget, gruppen, när du går in i ett slutspel eller ett kvalspel som Oskarshamn och HV gör, eller vi har Östersund och Västervik från Hockeyallsvenskan. Kan du ha de krafterna i gruppen som klarar av att på något sätt sluta leden, stänga av lite grann? Man pratar mycket om tränarnas betydelse i ett slutspel. Att man har viktiga ord att säga, man ska hitta konkreta punkter, man ska göra smärre korrigeringar i spelet, de analytiska delarna är viktiga, absolut. Men den absolut avgörande faktorn är gruppens förmåga att komma samman. Finns de ledarna i Djurgårdens omklädningsrum? Jag ser fler hos dem än jag gör hos Björklöven, som faktiskt kan få sina lagkamrater att bestiga berg. Och ta sig genom besvärligheter, för att vi gör det här för varann. Till och med, tala emot mitt eget skrå, det vill säga tränarna. Stäng dörren. Gör det här utan hans eller deras vetskap. Alltså, det handlar inte om att du ska gå emot dina tränare. Det handlar om att du ska göra vad som är sagt. Men du ska göra det med en dynamik och med en tillit till varandra. Som gör att du är odödlig.
Nej, det jag tror att alla skriver under på, att den här serien har förväntningar på sig.
Ja.
Med tanke på att båda lagen har väldigt stora följen. Jag menar, det vet ju, Björklöven kommer fylla upp sina sektioner på Hovet varje match. Jag hoppas att Djurgården åker upp med fans upp till Umeå till matcherna här. De har ju också passande, Djurgårdsfansen har ju fredag söndag i Umeå, liksom match 3-4. Det är drömläge att dra upp ett stort gäng och göra en weekend av det. Så det finns ju parametrar till att det här kommer vara slutsålda matcher. Det kommer vara tätt, hårt, fysiskt, grinigt. Ja, mina förväntningar är höga, du hör.
Mm. Och det är det enda farliga. Det är farliga att vi bygger upp förväntningar. Många har den, det är många som har hunnit nämnt till mig att det där blir en fräck match. Ja, kanske att vi får en annan av de andra. För i ärlighetens namn, förra året var i alla fall inte jag lika inställd på att Djurgården-Björklöven skulle vara lika het som den faktiskt blev. Den överträffade mina förväntningar då. Nu har vi lagt ribban, nu är vi där igen med ribborna, Lindberg. Var du lägger dem.
Ja. Jag måste sluta med ribban. Det lät ju bra.
Kolla med din sambo först.
Vi får avsluta med dem. Ja, exakt. Vi avslutar med de orden där. Nej, häftigt ska det bli. Kvartsfinalen drar igång imorgon lördag alltså. Och ni kan höra Fredrik i TV4 med start 14.30 där någonstans och snacka upp det där tillsammans med Lasse Granqvist. Och vem
Sam
mer
nu, ja, är på plats? Petter tror jag också. Petter byts ut mot mig då för en stund.
Oj, så där ja. Kommer du in med Kalix löjrom i kavajfickan du också då?
Ja, Petter, en härlig prick med fötterna i våtmarken där skaldjuren finns.
Jag hade önskat att lite mer av Petters otroliga personlighet även utanför kameralinsen ibland skulle leva med in i kameralinsen. För han är förbannad rolig jävel.
En härlig människa.
Du, vad tänker vi om Östersund-Västervik då? Det blev ju jämnt det där. Jag tycker att det här ekonomispåret gör liksom att jag kan liksom inte ta den här matchserien på allvar, för man vet hur illa ställt det är med Västerviks ekonomi. Vi vet så sent som i fjol var det två lag som fick slänga in handduken på grund av ekonomiska anledningar.
Jag tänker bort det när jag har tittat på matcherna för att försöka se det konkreta hockeymässiga, och där var Västervik i den första matchen riktigt bra, spelade utan bekymmer, utan press. Det fanns det var ett avslappnat Västervik som jag tyckte flyttade puck, som skapade chanser, som var aviga. Ett Östersund som tror jag tänkte lite för mycket. Det var prio på att vara samlade, på att spela klokt, men då tycker jag man tappade den här spetsen, man tappade förmågan att utöva saker och ting kanske i det offensiva. Match två är ju jämnt och tätt.
Eltonius missar.
Ja, nej, den
är lite magsår.
Ja, det är aldrig kul att se. Det förvaltade Östersund och tog ju en, skulle jag säga, livsnödvändig seger för den här matchserien. Att vända 0-2 om du förlorar de första två som då är på hemmaplan för att sedan åka till Småland är ju prekärt. Men nu är det 1-1, nu är det bästa 5 kvar. Präglas såklart av precis som vi pratar om när det gäller Oskarshamn som börjar ikväll, att det är vilka förmår att liksom borsta av sig den här olustiga känslan, hur mycket det faktiskt innebär om vi förlorar, som klarar av att ändå prestera under de omständigheterna, och det gäller ju såklart Östersund och Västervik också.
Har du någon känsla om vem som kommer att gå vinnande av Östersund och Västervik?
Ja, men inför sa jag, för att vara ärlig och äkta, att jag trodde på att Östersund kändes mer samlade spelmässigt, hade mer en kurva som pekade i rätt riktning. Sen borstar man av sig Västerviks problemfyllda vår och säsong egentligen, åker och tar den första, då hajade jag till. Men jag står fast vid det, och jag tror att den här segern som Östersund tog då med mindre än minuten kvar skulle kunna vara den brickan som faktiskt tar dem till att vara kvar i Hockeyallsvenskan. Men det är mycket matcher som ska spelas, och nu är det i Västervik, och det ska bli intressant att se vad miljöombytet där gör.
Exakt, nästa match är ju imorgon lördag. Vi har ju en till match, vi spelar in där fredag tidig eftermiddag, och ikväll så börjar ju då det negativa kvalet i SHL mellan Oskarshamn och HV71. Och första två matcherna är Jönköping nu. Pratade med en kompis som är HV71 supporter, och han mådde inte bra, det ska jag vara ärlig och säga. Alltså, jag förstår inte hur man som fan ska orka med de här matcherna. Alltså, det måste ju vara fruktansvärt.
Ja, jag har ju en del vänner och bekanta kvar i Oskarshamn. Jag har hört därifrån egentligen under hela säsongen. Det är plågsamt, det är ångestfyllt, det står väldigt mycket på spel, och vi ska inte fastna i diskussionen om hur systemet borde se ut. Men just nu så blir det som att på något sätt titta på en trafikolycka. Man vill inte ta del av det, för man förstår vad konsekvenserna skulle kunna bli. Men nu har vi det systemet, matcherna ska spelas, de har satts i det här läget. Det ska vi vara tydliga med att säga också. Det är inte så att någon har pekat på dem att ni ska spela negativt kval, utan de har inte varit tillräckligt bra, och därför ska det då spelas om det. Men vi hade bilresan från Nybro till Karlskoga, så pratade vi med Niklas Wikegård i bilen, jag, Kajsa och Thornberg. Thornberg och Wikegård är på plats ikväll, så då de skulle bolla lite inför den sändningen. Så vi hade ett långt resonemang om för- och nackdelar, om svårigheter och utmaningar, om möjligheterna som är i den där typen av matcher. Och ju mer jag pratar om det, ju mer vill jag vrida det till att man måste komma ifrån, det är lättare sagt än gjort, komma ifrån de här dystra tankarna, rädslan för att göra de där felen, att man vågar. Jag vet att det är den stora utmaningen, men det ska bli onekligen intressant att se vilket lag som klarar av att ta det initiativet.
Alltså fjolårets match mellan Malmö och Brynäs, det kändes ju som att Malmö vann den i sin kommunikation med Emil Sylvegårds intervju just innan matchserien skulle starta. Och med det menar jag inte den intervjun, utan jag menar det mindsetet Malmö klev in i, att så här, fan vad kul det här ska bli, spela matcher som verkligen betyder någonting. Jag tyckte det var häftig liksom approach på det, och Emil Sylvegård sålde verkligen in det med all övertygelse så att man trodde på det. Och det är klart att det kommer att bli. Jag tycker att HV71 har ett klart bättre hockeylag än vad Oskarshamn har, men det har vi sett att det spelar inte alltid någon roll när det är sånt här som står på spel. Men det är klart att det är ju två helt olika vägar den här matchserien kan gå, och ja. Det är ju fakta vi vet att det sällan blir en lång matchserie. Det blir ju bara 4 eller 5 matcher oftast.
Ja, och därför blir den ju så intressant att titta på match 1, vad man kan läsa in och värdera där. Tittar du på tabellen så hade ju inte Oskarshamn skuggan av en chans att undvika det där. HV har ändå länge och väl jobbat för det, trott på det och visat någon form av kapacitet. Men det är för mycket faktorer som spelar in för att man på ett värdigt sätt ska kunna dra slutsatser av det där. Det vi vet är att det blir ytterligare ett lag i Hockeyallsvenskan nästa säsong.
Ja, jag brukar säga alltså en matchserie, när 7 matcher serie i ett slutspel, då kan det liksom ha svängt 4 gånger. Det kan bli 1-0, ja, då känns det avgjort. Ja, 1-1, ja, nu har det fallit över, nu pressen, nu är det fördel hos det laget. Så blir det 2, ja, fördel där. Ja, nu 3-1, ja, vilken fördel, nu kommer man aldrig att vända det här. Men 2-2, oj, då är det tillbaka till dem. Så att det är så mycket som kan hända. Men just i den här negativa kvalet så känns det som att den här första matchen är så vanvettigt viktig, just med ångestnivåerna som sprider sig till lagen och till den staden och till deras fans, som klart når spelarna. Och det känns ju väldigt svårt att liksom borsta bort från sig själv.
Ja, och sen har vi ju en tendens, vi drar slutsatser under säsong, vi hyllar spelare som levererar poäng eller som sticker ut, som är fräcka i spelet med puck. Vi har någon som kanske ser lite blek och trög ut, men som i den här typen av matcher förmår att maximera sin mentala förmåga, för det är ju en faktor som är direkt avgörande. Så att
det är den stora faktorn i det här.
Ja, det är ju det, och även som grupp såklart. Och ja, nej, jag blir nästan så illa berörd av att prata om det, och det handlar inte om att det skulle vara, jag var noga med att säga det, Oskarshamn där jag var under 6 år, utan så har jag känt varje år. Jag vet att den matchen mellan HV och Brynäs, när HV åkte ur, när Stefan Lillislund stod i studion efter och var tårögd, så satt jag i soffan och kände att det rann tårar på mig, fast jag inte har känslor för ett enskilt lag, utan mer för respekt för människor som har varit utsatta för någonting under sportsliga omständigheter, ska jag säga, som är väldigt tuffa, så kan jag känna igen mig.
Man träffar ju på rätt mycket folk runt de här klubbarna. Det kan vara allt från folk som jobbar på kontoret till fans, till ja, men folk som jobbar som entrévärd. Du skapar ju en relation till alla, och att veta att de kanske inte nästa säsong har ett jobb att gå till.
Nej,
det vore omänskligt om det inte påverkar.
Nej, men och det måste väl vara målet för svensk hockey att uppnå den här klyftan som jag tjatar ofta om, men att minska den, att inte det är så stora skillnader så att fallet inte blir så hårt. Jag säger det, kan ha sagt det förut, men om vi tittar på fotbollsallsvenskan till exempel, nu är jag måttligt intresserad av fotboll men hänger ändå med hyfsat, så kan jag knappt säga vilka lag det är som åker ur och vilka som går upp varje år, för att det är inte lika mycket i fokus. När vi har det här systemet som vi har i svensk hockey, med att det är 2 lag som möts i bäst av 7 matcher, där väldigt många människor tittar och känner en viss känsla av obehag. Sen finns det alltid de som säger, det var någon rubrik idag såg jag, Johannes Kinnvall hade uttalat sin intervju att det var plågsamt, och då blir vissa människor så där, ja, ah, men fan, jag har bra betalt, gå ut och spela. Men jag tror att man måste se människan bakom och veta om att man känner en oerhörd sorg för människor runt omkring. Som tränare kunde jag känna så när vi underpresterade, att att jag sviker människor som älskar det här, som i åratal har rest land och rike runt, för de som sitter på kontoret, för den där tanten som står i biljettluckan, för gubbarna på fiket som älskar det här laget, att man sviker dem, och det tar hårdare på människor än vad många förstår.
Det gör det. Nu laddar vi. Kvällens match blir enkel att välja. Det ska säga SDHL-final börjar idag också, Modo-Luleå. Det är ytterst intressant. Jag såg att Modo var ute och de börjar ju hemma i den där finalen. Luleå är den stora draken där. Det ska bli häftigt att se också vilket lag som vinner den. Men och så sen då har du då HV mot Oskarshamn ikväll. Och imorgon kvartsfinaler är Hockeyallsvenskan. Sen är det alltså varje dag. Om det blir 7 matcher i minst 2 serier, då är det alltså 14 dagar i rad vi har Hockeyallsvenskans slutspel från och med lördag. Det känns ju sjukt häftigt.
Jag ler från öra till öra.
Ja, men det enda som inte ler, det är min sambo som vet att det blir ingen bonde söker fru. TVn är min om jag inte jobbar. Hon hoppas väl att jag ska börja dra iväg här
om du inte slutar med det snart så får du söka fru. Är det så det är också under?
Ja, det är inte bonde söker fru snart. Det är sportkommentator som söker fru.
En programscena, det har jag väl sett.
Ja, det är något annat. Du, stort tack för idag Fredrik. Kör hårt imorgon så ses vi på söndag i Gävle. Och ni som har lyssnat, vi vet att Ringside Playoff kommer varje vardag och jag och Fredrik och Daggen hoppas vi är med tillbaka igen nästa vecka. Leverera ett avsnitt i veckan. Vi får se om vi släpper sent fredag så man kan lyssna under helgen. Har man ju hela veckan täckt med Ringside leverans. Ta hand om er, vi ses och kör hela slutspelet. Ha det fint, tja!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.